Hola señoras y señores och varmt välkomna ska ni vara till Skandinaviens varmaste podcast Gran Canaria-podden. Oavsett om du sitter på en vansinnigt ettrig Yamaha R1 på Slingebulten i Stockholm eller om du precis har hyrt en god liten 125 kubiker här på Gran Canaria och planerar att utforska alla smultronställen på den här skimrande Atlantpärlan. Varmt välkommen hit! Jag som är kapten på den här gamla skutan heter som vanligt Patrik Putte Appelqvist. Och på tal om motorcyklar. Ni som har följt Gran Canaria-podden ett tag, ni vet förmodligen vid det här laget att jag älskar att köra motorcykel. Och att en stor anledning till att jag har valt att hänga på Gran Canaria på vintrarna beror just på det extremt motorcykelvänliga vädret som är här året om. När jag var 19 så bodde jag i Marbella i södra Spanien. Men ni som har varit där på vintern, ni vet att vädret lämnar lite att önska där på just vintern. Särskilt om man gillar att köra motorcykel. Och jag får ofta frågor om hur det är att köra genom Europa och hur det funkar att ta sig över till Kanarieöarna med ett fordon som till exempel bil, husbil eller motorcykel. Så därför tänkte jag att jag gör ett poddavsnitt som handlar just om resan mellan Sverige och Gran Canaria på just motorcykel. En resa som jag faktiskt har gjort 2 gånger på min hoj, men på 2 helt olika sätt. Och i det här poddavsnittet så tänkte jag att jag ska berätta om min första resa som jag gjorde på motorcykel från Sverige till Gran Canaria. Frågorna som jag får om den här resan brukar röra saker som: hur är vägarna? Finns det mycket att se? Hur funkar det med språket? Håller ett fordon att köra så långa sträckor? Och står det, som alla säger, vägpirater vid var 200 meter redo att stjäla ens fordon? Hur många mil blir det? Hur många dagar tar det? Vad kostar det? Hur hittar man boende? Vad kostar färjan? Hur lång tid tar färjan? Vad lärde du dig? Fick du några problem med motorcykeln på vägen ner? Är de franska byarna lika tomma och zombieliknande som alla säger? Ja, om detta och mycket mer, mina vänner, ska vi snart bli varse. Jajamän, 2 har jag kört motorcykel ner till Kanarieöarna, eller närmare bestämt Gran Canaria. Men de båda resorna har egentligen inte så mycket gemensamt, mer än att jag körde på samma motorcykel, en Yamaha Facer 1000 från 2001, och att jag utgick från de småländska skogarna i Sverige. I övrigt så skiljer sig resorna åt ganska markant faktiskt. Den första resan som jag gjorde var såklart mycket mer nervkittlande än den andra resan, eftersom det var just första gången. Det kändes ju såklart som ett mycket större äventyr att köra ensam 400 mil genom Europa till en plats där jag aldrig hade varit förut. Då så jobbade jag som affärsutvecklare på en innovation- och digitaliseringsbyrå och bodde, när jag var i Sverige då, i en husbil som jag hade byggt själv en gång i tiden av en gammal polisbuss från 90-talet. Livet i husbil är ju, som många vet, supertrevligt. Men när man är inne mycket på vintern så hjälper det ju föga att man bor på 8 kvadratmeter. Jag är ju en utekatt och jag mår bra av att vara ute mycket, så egentligen så spelar det inte någon större roll om jag bor i ett slott eller koja i Sverige på vintern. Man är ju likt förbaskat inomhus mycket på grund av vädret. Nej, jag kände att svensk vinter, det är absolut ingenting för mig. Jag vill inte gå i ide 6 per år för att sen leva på våren och sommaren. Någonting var tvungen att förändras. Hur kommer det sig då att det blev just Gran Canaria? Ja, detta var ju mitt under brinnande covid, så alla mina kollegor, de satt ju ändå hemma och jobbade på sina hörn. Så jag frågade chefen om jag fick jobba helt på distans och om jag kunde sitta kanske då från utlandet och jobba lite. Och det gick bra. Han frågade mig vart jag ville åka och jag sa att jag hade inte bestämt något direkt så, men att jag förmodligen behövde ta mig lite längre söderut än just södra Spanien, eftersom jag hade bott där förut och visste att det inte skulle vara bra nog väder för just mina önskemål. Så, då kläckte han att Gran Canaria kanske hade passat mig bra. Där är det ju svensk sommar året runt och det är ju spanskt och du pratar ju spanska, sa han. Jag gjorde lite research och insåg snart att Gran Canaria har helt galet bra väder på vintrarna och att tidsskillnaden bara är en timme. Tack och bock, det var det. Det var allt jag behövde veta. Sagt och gjort, Gran Canaria skulle det bli. Hur lång tid tar det att köra ner till Kanarieöarna från Sverige på motorcykel? Ja, det enkla svaret på den frågan är att det beror lite grann på hur långt man kör varje dag. Vilken väg man tar och om man kör varje dag eller om man passar på att njuta lite av resan också och kanske vila lite mellanåt också. Man kan ju brassa ner till södra Spanien på 3-4 dagar om man kör runt 100 mil om dagen, kortaste vägen på autobahn och på de stora betalvägarna. Ja, det finns faktiskt vägar i Europa som man måste betala för att köra på. Jag hade hört talas om de här innan jag drog iväg första gången, men jag hade aldrig kört på en betalväg förut. Men plötsligt så kom jag fram till något som liknade en, ja, något av en landsgräns kanske, med jäkla massa filer och betalautomater och liknande. Och där var det bara att visa betalkortet i en liten maskin, och vips så öppnades bommen, och så var man runt 6 euro fattigare kanske. Ja, den här gången så körde jag faktiskt lite betalväg i början av resan för att snabbare komma undan vintern som var med hack i häl norrifrån. Men jag ska säga det, att det är ju ett extremt tråkigt sätt att resa på, tycker jag. Den som har kört på autobahn eller betalvägarna, den vet vad jag pratar om. Man ser bara betongsugor ut med vägarna och allting ser likadant ut, och man vet till slut inte vilket land man är i. Och det blir ganska dyrt också. Ju fortare man kör, desto mer bensin drar fordonet, och betalvägarna, ja, de är ju inte gratis de heller. Jag vill minnas att jag räknade ut att det skulle kosta ungefär 3-4 tusen kronor, eller typ 1 euro per mil, att köra betalväg ner till södra Spanien. Nej, jag vet inte. Det där är pengar som jag kanske hellre lägger på andra saker, och jag föredrar att göra resan till ett njutbart äventyr istället. Resan är målet, ja, det är lite mer min melodi. Ska man ändå spendera flera månader på Gran Canaria, så måste man ju inte skynda sig ner. Ön ligger ju kvar för bövelen. Den här resan till Gran Canaria påbörjade jag egentligen lite för sent, ska jag nog säga. Jag åkte i slutet av oktober och kom fram i mitten av december. Och jag hade gravt överskattat värmen i Europa på hösten och fick alldeles för mycket regn och kalla dagar på motorcykeln. Och jag minns när jag lämnade Växjö, det regnade nog gröngjävligt, och jag lämnade stan i min nyköpta pippigula regnoverall som blev testad rejält direkt. Och nu kanske ni tycker att det låter som att det tog en jäkla tid att köra till Gran Canaria. Ja, det stämmer. 7 veckor tog det faktiskt. Inte för att det tar så lång tid om man kör varje dag. Men det gjorde inte jag den gången. Jag körde bara på torsdagar nämligen. Och då körde jag runt 60-70 mil kanske, något sånt. Sen så stannade jag på det stället till torsdagen därpå. Och sen så fortsatte jag med resa söderut. Och ska jag vara ärlig, så tycker jag kanske att 60-70 mil om dagen, det är nog lite väl mycket kanske. Det tar nämligen mellan 8 och 10 timmar inklusive raster att köra de milen, om man inte ligger och plöjer motorväg då förstås. Och det här innebär ju att man måste börja okristligt tidigt på morgonen om man inte vill komma fram vid midnatt. Och det passar inte riktigt mig, som inte är en morgonmänniska. Och körningen, den är inte så njutbar när man reser på det viset heller. Det är väldigt mycket transportsträcka bara. Och varför jag bara körde på torsdagar, det var för att jag jobbade på måndag, tisdagar och onsdagar. Så då behövde jag sitta still vid min dator och fokusera på det. Och på fredagen och helgen så ville jag vila upp mig och passa på att umgås med lite folk och utforska staden som jag befann mig i. Och ja, men det var ett ganska bra upplägg på så vis, men en vecka på samma ställe, det blev kanske lite väl lång tid det också. Jag hade gott kunnat köra 2 dagar i veckan i alla fall. Kanske torsdagar och söndagar. Det blev lite, ja, men kanske lite väl långdraget. Och jag blev ofta rastlös och ville komma vidare redan efter en 4-5 dag kanske. Vilket i sig är en ganska skön känsla i och för sig. För att när rumpan har ploppat ut igen och viljan att ge sig ut på vägarna infinner sig igen, ja, då mår man lite gott. Så när torsdagen äntligen kom, så var jag som ett barn på julafton på motorcykeln igen. Hur bodde du då när du körde motorcykel ner till Kanarieöarna? Ja, på den här resan så hade jag gjort det lite till en sport att inte sova på hotell och sånt. Jag förlitade mig helt på couchsurfing istället. Vet du vad det är? Inte? Ja, men du känner säkert till Airbnb. Ja, det är lite samma sak, fast med den stora skillnaden att den som äger huset eller lägenheten är hemma och det hela är helt gratis. Ja, du hörde rätt. Det är faktiskt helt gratis. Couchsurfing, det är en app av resenärer, för resenärer. Och har man en ledig soffa eller ledig säng, så kan man liksom lägga ut den på couchsurfing, och så får folk ansöka om att låna den gratis när de är ute och reser i närheten av där du bor. Couchsurfing världen sen då kan ju välja att acceptera dig som gäst eller inte acceptera dig som gäst. Och lyckligtvis så hade jag några väldigt bra omdömen sen tidigare på den här appen. Och det hjälpte mig jättemycket när jag ansökte om att få bo hos olika människor i de olika städerna som jag visste att jag skulle stanna i på vägen ner till Gran Canaria. Värdarna, ja, de ser ju då mina omdömen från andra värdar och förstår att man är en rekokille som man kan lita på. Och då är det mycket, mycket enklare att hitta boenden. För det är det hela systemet bygger på. Tillit. Får du dåliga omdömen så sållas du bort och kommer inte att hitta boende framgent. Är du däremot trevlig och beter dig väl, så kommer du inte ha några som helst problem att hitta boenden. Och jag måste säga det att jag fullkomligt älskar couchsurfing. Det är ett jättefint community och människorna, de är så satans trevliga och givmilda. Och det är så häftigt att bo med locals på de ställena som man besöker. För det finns ju sällan några bättre guider än de som faktiskt bor på plats. Och det hände till och med att värdar som såg i appen att jag var i närheten hörde av sig till mig och frågade om jag ville bo hos dem. Hur underbart är inte det? Och ja, det är helt gratis. Knasigt va? Ja, jag vet. Hur förbereder du motorcykeln innan avresan till Gran Canaria? Ja, jag körde en Yamaha Facer 1000 från 2001 och det är ju en ganska rejäl hoj med Yamaha R1:ans motor fast med en liten annan bestyckning och lite mer touringutförande i form av sittställning och fjädring och sådana saker. Så rent krasst så är det ju en sport touring och med sina 146 hästar så rör det på sig ganska rejält om man vill eller behöver. Det jag kompletterade motorcykeln med var en större toppbox från Givi som jag satte bak på hojen på typ 52 liter kanske något sånt. Och ja, för att man ska förstå hur mycket 52 liter är så kan man säga att den rymmer två fullstora hjälmar bredvid varandra. Rejält med utrymme med andra ord. Utöver det så hade jag två superschyssta hårda sidoväskor med kombinationslås och snabb öppning från Givi som jag fick med när jag köpte hojen av en äldre farbror i Eksjö. Sen så kompletterade jag det hela med en tankväska där jag förvarade alla viktiga dokument, choklad, powerbank, reflexväst, kontanter och lite annat smått och gott också förstås. Ja men ni vet, sånt som man kanske behöver komma åt lite oftare och snabbt. Till detta sen så kittade jag hojen med ett extra skivbromslås, en punkteringssats och en minikompressor som jag lyckades gömma under sadeln. Jag monterade en mobilhållare, en GPS-hållare och ett USB-uttag på styret och sen så drog jag lite kablar till utrymmet under sadeln där jag även monterade ett SIG-uttag så att jag skulle kunna koppla på minikompressorn på ett smidigt sätt. Sen innan jag drog iväg så ville jag ju veta att hojen var i kördugligt skick så jag besiktade den bara några dagar innan jag åkte. Sen så bytte jag olja, oljefilter, kollade kedjans spänning, kollade kylvätskenivån, inspekterade däcken och däcktrycket och sen så tvättade jag hojen ordentligt och smörjde in allt som kan behövas smörjas. Och efter det så var hojen mer eller mindre redo. Då var det bara att packa alla grejer och ja, självklart så hade jag packat alldeles för mycket prylar. Allting gick inte ner i väskorna och faktum är att jag fick lämna nästan en hel pappkasse med kläder hemma i sista sekunden. Och slutligen det sista jag gjorde var att fördela vikten något sånär jämlikt mellan sidoväskorna så att det inte skulle ligga och dra åt något håll när jag sen körde. Ja, jag kommer ihåg sista veckan, precis innan jag skulle åka, då åkte jag ofta ner till garaget och bara tittade på hojen som liksom stod där redo och bara längtade efter att få ge sig ut på äventyr. Och som jag längtade, herregud vilket äventyr det skulle bli. Vilken rutt tog du ner till Kanarieöarna från Sverige då? Ja, när jag planerade den här resan till de lyckliga öarna så försökte jag dra ett sånt rakt streck som möjligt från Småland till Alicante i sydöstra Spanien. Varför då kanske du tänker? Färjorna till Kanarieöarna går ju på sydvästra sidan av Spanien. Ja, det stämmer. Men jag ville så jättegärna köra vid havet på den spanska östkusten och så blev det. Och här kommer själva reseberättelsen. Ja, plötsligt kom dagen D. Det var en torsdag den 21 oktober och jag var såklart ledig. Självklart så regnade både katter och hundar i Växjö, vad annars i Europas grönaste stad. Jag hade kört in min van på vinterförvaring bara några dagar innan avresan och bodde vid tillfället hos en indisk familj som jag är god vän med. Jag hade dessutom varit sjuk en vecka innan avresan så att mamman i familjen tog fram den stora kryddlådan och blandade helt fantastiska kryddiga drycker till mig var och varannan timme för att jag skulle bli frisk till resan. Och faktum var att jag mådde riktigt bra när det var dags att ge sig av trots regnet. Min lilla indiska familj vinkade av mig från trappen till huset när jag redan nu, svettig och iförd en pippigul regnoverall, började rulla de första metrarna på ett nästan 400 mil långt äventyr. Men innan jag började rulla söderut så åkte jag såklart in till kontoret i Växjö och sa hej då till kollegorna. Den dagen så körde jag runt 22 mil från Växjö till Trelleborg där en gammal kollega lät mig sova första natten. Det var supertrevligt, vi hade inte sett sen vi jobbade ihop i Försvarsmakten 13 år tidigare. Satan vad tiden går fort. Dagen efter så käkade vi frukost tillsammans och sen så började jag så sakteliga röra mig mot färjan i Trelleborg som skulle avgå till Travemünde klockan 12.00. Men innan det så handlade jag på mig lite proviant och lite åksjuketabletter. Jag har ju en förmåga att bli åksjuk i bil, så det är rätt gött att poppa lite åksjuketabletter och gå in i dimman och slippa spy som en räv i timmar. Färjan den tog runt 8 timmar och kostade 375 kronor. Jag käkade någon typ av panerad fisk på färjan, men det var kanske det mest smaklösa jag ätit i mitt liv, tror jag. Runt 19.30 samma dag så kom färjan i alla fall fram till Travemünde. Det duggregnade och var mörkt när jag kom fram. Och det var bara fram med en pippigula overallen igen och sätta fart mot Lübeck 23 km bort där jag skulle slagga hos en couchsurfer som hette Andreas. Det första Andreas sa när jag kom på motorcykeln, det var att det var ett jäkla dåligt område där man stjäl mycket. Och jag blev genast supernojig och tänkte att fasen, ska jag bli av med hojen det första som händer här på resan. Men han sa det att om jag följer med honom efter honom på hans cykel så ska han visa mig ett bättre område. Nåväl, better safe than sorry tänkte jag, så att jag startade upp motorcykeln igen. Andreas hoppade upp på sin cykel och trampade iväg och jag kom efter. När vi hade kommit till andra sidan huset så stannade han plötsligt och gestikulerade att vi var framme. Va? Tänkte jag. Är vi redan framme? Hur kan baksidan av huset vara ett bättre område än framsidan av huset? Det är ju samma område. Nåväl. Jag orkade inte ta diskussioner och förmodligen så visste han någonting som jag inte visste. Så jag gjorde nog bara bäst i att hålla tyst och göra som han sa. Men jag låste hojen med dubbla skivbromslås bara för säkerhets skull. Och Andreas, han var världens godaste kille. Han jobbade som socialarbetare och lärt mig stanna så länge jag ville på hans extra säng i vardagsrummet. Han visade mig Lübeck och han lånade mig en cykel som jag kunde tröska runt på när jag var ledig. Det var höst och det var helt magiska färger där ute. Och Andreas, han tog mig till ett hus i närheten där han bodde. Och det var ett jätteslitet och enormt gammalt hus som vi, ja, men vid första anblicken såg övergivet ut. Och det var... Det var det nog en gång i tiden, men fattiga och utsatta människor hade flyttat in och gjort det till, ja, gjort det bästa situationen. Och man skulle kunna tro att om man, som jag har erfarenheten av att jobba med gatubarn på en soptipp i Nicaragua, ja, så kanske det krävs en del för att man ska bli lite nervig. Och till en viss del så stämmer det nog, men jag måste ändå säga att jag var lite på spänn när vi gick genom huset och möttes av de här trasiga själarna som uppenbart inte har dragit det längsta strået i livet. Men med Andreas så kände jag mig ändå ganska trygg. Han kände folk där. Det var ganska uppenbart. Och folk, de tycktes även respektera honom. Så på väg ut från byggnaden så möttes vi utav två små tjejer som hoppade hopprep på trappen. Och när de såg Andreas så sa den ena flickan: "Guten morgen, Andreas!" "Guten morgen, Lisa!" svarade Andreas. Och så gick vi vidare i dagen. Och det var så fint och så äkta på något vis. Och man märkte att de brydde sig om varandra och tyckte om varandra. Och det är vackert när man hittar äkta och fina känslor på en annans ganska hård och ogästvänlig plats. Men vet ni, ska jag vara helt ärlig så hittar jag ofta den här genuina omtänksamheten för varandra på just den här typen av platser i den här typen av situationer. Människor ger varandra mat trots att de knappt har så de klarar sig själva. Man delar på det som finns och den som behöver maten mest får den. Och det är om möjligt en helt oegoistisk handling, vilket man inom många religioner eller ideologier pratar om som den finaste av handlingar. Och det är nog beredd att hålla med om. Min motorcykel blev lyckligtvis aldrig stulen i Lübeck och efter att ha hängt med Andreas i en vecka så körde jag 57 mil till en jämnårig Instagram-kompis som bodde i Bri i Belgien. Hon höll på att bygga om nästan en exakt likadan van som jag byggde en gång i tiden och det var så vi hittade varandra på Instagram. Det var supertrevligt och det blev lite gött häng och god mat och faktum är att det var riktigt bra väder och typ 18 grader i Belgien när jag kom. Jag blev även förvånad över hur uppstyrt Belgien kändes. Jag menar, vi är ju rätt uppstyrda i Sverige. Var sak på sin plats, ordning och reda och så vidare. Välklippta gräsmattor och välansade häckar. Men belgarna, de tog priset alltså. Det var helt galet så välansat det var i trädgårdarna och hur välskötta husen var det jag körde igenom. Ja, jag fick en bra känsla av Belgien måste jag säga. Förutom då kanske när vi åt på ett sånt här frityrställe. Ja, men de är ju så vansinnigt stolta över de här ställena. Belgarna friterar ju allt och det måste varit något av det jävligaste jag ätit i mitt liv. Jag kände nästan för varje tugga hur blodpropparna i venerna växte sig större och större. Och ja, förutom att käka flottig mat så byggde vi lite såklart på hennes vän och drack lite bärs nere vid stranden och sådär. Och så, såklart så jobbar jag min måndag, tisdag, onsdag förstås. Ja, det var guldväder när jag kom, men däremot så var det pissväder och 4 grader bara en vecka sedan när jag skulle åka vidare igen. Vintern, den hade hunnit kapp mig och det var hög tid att ge sig av och kanske gasa på lite för att skaka av mig kylan som var mig hack i häl. Från min nyblivna vän i Belgien körde jag 55 mil till en couchsurfer i Dijon i Frankrike. Han kallades för Hertigen av Burgundy och var en man i 50-årsåldern som jobbade på bank. Jag anledde sent på torsdagen och jag var sjukt sliten efter körningen och min kropp den gjorde jätteont. Och det enda jag ville göra det var att ta en dusch, äta lite och gå i bås. Men Hertigen han hade helt andra planer. Han mötte upp mig med en extremt mycket, ja vad ska vi säga, överskottsenergi. Vi skulle åka och spela Lazy Room, sa han. Och jag trodde inte det var sant. Ska vi springa runt nu i en labyrint och skjuta laser på varandra? Nu! Jajamensan, ta en dusch och dra vi sen. Ja, sagt och gjort. Det var bara att hoppa in i hans lilla bil så drog vi iväg. Vi mötte upp hans franska vänner som, ja, tyvärr kanske inte snackar jättemycket engelska. Men det gick ju bra ändå, för man pratar ju inte så jättemycket med varandra när man spelar Lazy Room. Däremot så tror jag att min laserpistol funkade inte superbra för att jag tyckte nog att jag sköt på ganska mycket folk mest hela tiden. Men inte en jäkel dog ju någonsin. Och det var kanske tur att de inte visste att jag hade jobbat inom svenska försvarsmakten. För jag hade faktiskt kanske då vid det tillfället varit en ganska dålig representant i så fall. När vi äntligen kom hem till lägenheten igen så insisterade min couchsurfing host på att jag skulle ta sängen i sovrummet och han skulle ta soffan. Jag vägrade såklart, jag sa att nej, det är klart du ska ta din säng och ta ditt sovrum. Jag tar soffan, inga konstigheter. Men han insisterade och menade att han skulle gå upp och jobba tidigt på morgonen och han ville inte gärna väcka mig. Jaha, okej, sagt och gjort. Om en fransman insisterar så är det nästan omöjligt att övertyga honom. Jag fick rummet och jag sov som en liten gris den natten. När jag vaknade upp dagen efter så tryckte jag på en liten knapp på en fjärrkontroll som han hade förklarat gå till persiennerna. Vips så började persiennerna av metall att rullas upp och framför mig öppnades Dijon i sin präktigaste höstskrud. Han bodde ganska högt upp så man såg liksom ut över hela staden i princip. Ja, det var en helt otroligt vacker syn och en otroligt härlig start på den morgonen. Just ja, jag glömde en grej. Det hände faktiskt en jäkla kul grej precis innan jag skulle somna på kvällen faktiskt. Precis innan jag skulle till att släcka lampan så skrev en svensk Instagramkompis till mig och frågade om jag var i Dijon. Jajamän, sa jag, det är jag. Och det visade sig att hon satt i sin van och hade tagit sikte på just Dijon och att hon skulle vara framme dagen efter klockan 10 på morgonen. Wow, vilket sammanträffande. Vi bestämde såklart att vi skulle ses på morgonen och utforska Dijon tillsammans. Sjukt kul, vi hade aldrig tidigare setts nämligen. Så efter att jag dragit upp persiennerna så knatade jag ut i köket för att dricka lite vatten och döm om min extrema förvåning när jag möts av en hel frukostbuffé som var uppdukad på bordet i köket. Det var baguetter, olika yoghurtar, det var kaffe, det var te, det var müsli, det var ost och alla tänkbara pålägg. Wow alltså. Jag blev helt stum av förvåning och bredvid tallriken så låg det en liten hög med såna här gula post-it-lappar. Och de var från Hertigen såklart. På den första så stod det "Bonjour Patrick, välkommen till Dijon i Frankrike." Och på den andra så stod det "Jag är ledsen att jag inte kan följa med dig runt i stan och så vidare, men här kommer min absolut bästa tips som du bara måste se idag." Sen så följde 10 stycken lappar med hans tips som han tyckte att jag skulle kolla in under dagen när jag var i Dijon. Wow! Jag blev helt gråtmild av det här och jag blir helt gråtmild och tacksam när jag tänker tillbaka på den här upplevelsen. Vilken otrolig morgon alltså, vilken otroligt fin gest. Tänk att det finns såna här människor. Det är så jäkla härligt att få tillbaka tron på människan på det här viset. Hade jag haft en avdelningen för underbara män i den här podden, ja då hade den egenutnämnda hertigen troligtvis toppat den. Det är sånt här som gör att jag älskar att resa. Alla fantastiska möten med alla underbara människor. Jag och den svenska vanlife-tjejen, vi hade i alla fall en underbar dag i Dijon. Dijon är en supermysig och fin stad måste jag säga. Och golvad av fransosens frukost så vill jag såklart jättegärna bjuda på middag på kvällen. Så jag frågade honom om jag och min nyfunna vän fick laga mat åt honom och det fick vi. Vi bjöd såklart på det svenskaste som finns, tacos. Lite bärs på det och kvällen var en succé. Dagen efter så gick jag upp relativt tidigt, det var 9 grader och sol ute, det var dags att åka vidare. Jag hade kört runt 170 mil men jag hade fortfarande 190 mil kvar till Kanarieöarna och nästa destination var Estesargues som ligger cirka 23 mil rakt söderut från Lyon mot Marseille. Och här måste jag erkänna att jag fuskade lite och tog in på en Airbnb. För jag kunde banne mig inte hitta någon couchsurfer i de här krokarna ute på vischan. Jag vet inte om det var språkförbistringen eller om det bara var en för liten stad men för få människor och människor som reser för att det skulle gå att hitta en softsurfare här. Men hur eller hur så tog jag in på ett litet Airbnb hos en liten familj och det var bara ett litet rum egentligen och i princip en säng. Det fanns ingen butik i byn, det fanns ingen restaurang eller någonting sånt heller. Så jag fick ta hojen till grannbyn. Där så lurade Google ut mig på en jäkla leråker som jag tvingades korsa i ett par kilometer innan jag kom fram till en liten större by som åtminstone hade en pizzeria. Dock så hade jag ju tagit av toppboxen på motorcykeln så jag fick leka lite med MacGyver där när jag skulle försöka få med mig pizzan på motorcykeln tillbaka över åkern igen. Ja, det var en jäkla cirkus och jag tyckte lite synd om pizzan som vårdslöst hoppade runt i kartongen men ja, till slut så gick det bra i alla fall. Dock var ju såklart pizzan kall när jag kom tillbaka. Men, det var mat i alla fall. Stället var enkelt men billigt, 200 kronor natten lite drygt och de hade en supermysig liten katt som hängde med mig hela kvällen och som hjälpte mig att äta lite av oxfilén som låg på pizzan. Dagen på oss gick jag upp relativt tidigt och tog sikte på Girona, 37 mil bort i norra Spanien. Väder var inte alls någon höjdare här i Estesargues. Det blåste mer eller mindre storm och det var nästan så att jag funderade på om jag skulle skippa att köra den här dagen. Men till slut så gav jag mig iväg i alla fall och ja, det var inte direkt någon trevlig körning ska jag säga. Jag låg på motlut större delen av resan upp i bergen och det blev inte jättemycket bättre när jag väl kom fram till Girona heller. Jag var förmodligen inne i slutet av oktober här någonstans och det blåste och regnade om vartannat. Men i Girona då i alla fall så skulle jag slagga hos en couchsurfer och det var lite lurigt den här gången för att den här världen hade aldrig haft någon gäst tidigare. Hon hade således inga betyg eller någonting på appen och det var lite av en chansning och jag märkte när vi kommunicerade att hon var kanske lite nervös över hela grejen. Men jag då som var lite erfaren på couchsurfing, jag försökte då lugna henne och sa att det nog kommer att bli jättebra. Dock så var jag lite osäker på om hon kanske skulle ångra sig i sista sekunden. Hur eller hur, jag valde chans i alla fall. Men när jag kom fram så var hon inte där. Och hon svarade inte på telefonen heller. Jesus Kristus. Hade hon ångrat sig till slut i alla fall? Jag satte mig på en gräsmatta och käkade en banan och tänkte att jag nog får ge henne kanske en 30-40 minuter i alla fall. Saker hände ju och spanjorer, de är inte jättekända för att komma i tid heller. Sagt och gjort. Efter 30 minuter så dök hon upp. En jättetrevlig tjej som jobbar som lärare och som gärna passar på att öva sin engelska när jag var där. Hon bodde i en lägenhet med sin lilla 4-åriga dotter. Men dottern var hos sin pappa under veckan när jag skulle vara där och jag skulle få bo i dotterns rum under tiden. Ja, det var lite speciellt. Sängen var typ 120 cm lång och på väggen så hängde en enorm affisch av en gul och rosa enhörning här för mig. Ja, vilka kontraster. Och ska jag vara ärlig så älskade jag det precis lika mycket som att sova i hertigens säng i Dijon. Ja, men jag älskar att bli förvånad eller att inte veta vad jag kan förvänta mig eller vart jag ska sova för natten. Det finns en jäkla charmigt i det. Att ta det lite som det kommer och vara öppen för allt. Och som vi ser i Sverige, finns det hjärterum så finns det skärterum. På grund av väder då så gjorde vi inte jättemycket i Girona. Vi gick och tittade på någon typ av stadsfest och fyrverkerier som faktiskt var något av de bästa fyrverkerierna jag sett måste jag säga. Och då har jag ändå sett när Macau tävlar i just fyrverkerier. Hur eller hur, jag jobbade mina dagar och på kvällarna så lagade vi mat tillsammans. Sen så hade hon ofta någon typ av åtagande på kvällarna som hon var tvungen att pyssla med. Så jag passade på att vila och ladda batterierna och den sista dagen så tog jag faktiskt in på ett hostel i Girona. Så här var det lite fusk igen. Anledningen var för att hennes dotter skulle komma hem sista dagen och att hennes exman, han var inte alls förtjust i att en okänd man skulle sova över det. Vid det här laget så hade vi ju lärt känna varandra på ett ganska bra plan och så att hon krigade lite grann för att... hon sa att hon struntar i vad han säger, men jag insisterade på att ta in på ett hostel istället för att bevara familjefriden. Och så blev det. Det blev en natt i ett rum med en massa våningssängar där jag lärde känna en kille från Colombia och en tjej från Nicaragua faktiskt. Så det var lite kul. Vi snackade en hel del om Centralamerika och om resor och om livet och jag sov som en gris även den natten. När jag vaknar nästa morgon så regnar det igen såklart. Jaha, på med skinnjackan, skinnbyxorna och regnoverallen. Dags att börja svettas igen. Ja, för det var alltid så. Man blev så jäkla varm i de där kläderna. Så att när jag väl satt på hojen så var jag dyblöt i svett. Oskönt så det räcker och blir över. Men, nästa stopp var Torre Blanca. Jajamän så var det. Kruxet var bara det att när jag hade kommit fram till Torre Blanca där jag skulle möta upp mina värdar så hade jag så jäkla svårt att få Google att hitta gatan som jag ville till. Och efter en sekund så visade det sig att det finns två Torre Blanca i Spanien. Och självklart så var jag vid fel Torre Blanca. Och jag var inte lite fel heller. De här Torre Blancasarna, de ligger nämligen 76 mil ifrån varandra. Så det var liksom inte bara att hoppa på hojen och fortsätta till nästa Torre Blanca. Jag var vid den som ligger ett gäng mil norr om Valencia medan mina värdar satt 76 mil söderut vid Malaga ungefär. Jaha, ja, så kan det gå. Men tur i oturen var att jag hade haft kontakt med ett svenskt par som bor i Alcosebre som hette Marie och Stefan. De hade sett mitt inlägg i en motorcykelgrupp på Facebook och sagt att jag var supervälkommen till dem om jag hade vägarna förbi. Och även om jag var 76 mil fel så visade det sig att Alcosebre bara låg 11 kilometer ifrån den Torre Blanca där jag nu befann mig. Vilken jäkla röta! Jag skrev till Marie och Stefan och de sa att jag var varmt välkommen hem till dem. Marie och Stefan var supersköna människor och vi klickade superbra på en gång. Och jag tror att jag var där en vecka eller kanske till och med 10 dagar. Och det här var faktiskt, eller här i Alcosebre så var faktiskt vädret avsevärt mycket bättre. Det var t-shirt och det var shortsväder och det var riktigt härligt att äntligen få värma upp sig lite grann igen. Och Stefan, han var så jäkla gullig också. Varje morgon så kom han upp med en kaffekopp och en liten minitermos med varmt kaffe i. Och det var så jäkla gulligt att jag inte hade hjärta att säga att jag dricker ju knappt kaffe. Men jag drack kaffe en gång om dagen under de här dagarna i alla fall. Och det är ju inte så farligt kaffe egentligen. Speciellt inte om den tillagas med sådär extra mycket kärlek som Stefan gjorde det. Men mitt i allt det här då så hörde min kompis Oscar från Sverige av sig och berättade att Sverige skulle spela landskamp i fotboll mot Spanien i Sevilla. Han undrade om inte jag skulle hänga med, men herre Jesus, jag var ju 80 mil bort på fel sida av landet. Jag hade ingen större lust att stressa igenom hela balansen bara sådär. Jag hade ju en plan som jag jättegärna ville följa, men samtidigt så hade jag aldrig varit på en fotbollslandskamp. Och hur fett skulle det inte vara att se Sverige spela mot Spanien i Spanien? Självklart skulle vi åka och se matchen. Jag kirade en inrikesbiljett och tog motorcykeln till ett garage i Valencia. Sen så flög jag till Malaga för typ 100 spänn. Och där mötte jag upp Oscar som hade hyrt en liten bil. Sen tog vi oss till Sevilla och vi såg Sverige och Zlatan förlora mot Spanien med typ 2-0 eller liknande. Ja, det var lite surt men det var fortfarande en jäkla cool upplevelse. Sen så flög jag tillbaka till Valencia och några dagar senare så fortsatte jag min resa och vinkade hej då till fina Marie och Stefan i Alcosebre. Bara en mil söder om Alcosebre så tändes oljelampan på motorcykeln. Jävlar, tänkte jag. Jag har ju 31 mil kvar idag. Nu är det kokta fläsket stekt. Ja, jag körde in till kanten i alla fall, stängde av hojen, väntade en liten stund, startade upp hojen igen. Ingen lampa som lös. Huh! Fortsatte köra och lampan förblev släckt. Nästa anhalt var La Marina söder om Alicante. Där skulle jag slagga en natt hos Marie och Stefans kompis och cykelnörd Molle och hans kompis som driver ett, ja ska man säga, ett cyklisthotell kanske. Cyklister åker väl ner dit och får träna och förlänga säsongen lite grann helt enkelt. Och Molle och hans kompis, de var supertrevliga och de körde själva lite motorcykel så vi hade en hel del att prata om faktiskt. De visade mig stället som då var under uppbyggnad. Och ja, men det är alltid superhärligt att träffa svenskar som gör verklighet av sina drömmar utomlands tycker jag. Det är så jäkla inspirerande. Dagen efter så satte jag kurs mot Puerto de Mazarrón. Där jag skulle få slagga i min vanlife-kompis Olofs husbil. Kul och lite annorlunda. Det hade ju faktiskt gått några veckor sedan jag sov i min egen husbil. Men tyvärr så blev det så att han och hans tjej drog ut med husbilen istället och jag fick ta lägenheten istället. Jag var tacksam, hur eller hur? Jag och Olof, vi möttes upp på Ikea 14 mil norr om Puerto de Mazarrón i Alicante för att jag där skulle få nycklarna till lägenheten. Vi tog en liten fika och jag käkade några kokta korv med bröd och vi snackade lite skit. Sen så köpte jag en liten flaska motorolja för att vara på säkra sidan ifall oljelampan skulle tändas igen. Och så gav vi mig av mot lägenheten i Puerto de Mazarón. Lägenheten var jättemysig, staden i sig var lite sömnig men vädret var ganska bra, soligt, relativt varmt. Det var däremot svårt att hitta en restaurang som serverade mat och matbutikerna lyste också med sin frånvaro. Men det är klart, jag var ju där någon gång i november så det krillade väl inte av restaurangsugna turister i byarna då direkt. Berodde säkert på det. Hur eller hur så fick jag till slut en schnitzel och lite pommes och sen så tog jag en lång och härlig promenad ut med strandpromenaden i Puerto de Mazarón. Jag stannade i Puerto de Mazarón 2 nätter för att det blev. Sen så åkte jag vidare. Nästa anhalt låg 42 mil söderut i Fuengirola. Där så skulle jag bo i en vecka hos en gammal vän som jag faktiskt har nämnt här tidigare i podden och som jag bodde med som 19-åring i Marbella. Filip heter han. Filip och hans brasilianska tjej och deras lilla son bodde i en lägenhet ganska centralt i Fuengirola. Och Filip han jobbade med sin dator på ett co-office space. Och det var ju helt perfekt. Vi jobbade ihop på dagarna och catchade upp på kvällarna i Fuengirola. Och det var sjukt kul att hänga med Filip och hans lilla familj för första gången. Vi lärde ju känna varandra när vi var grabbar i våra bästa år. Och vi delade då några av våra absolut första och kanske största äventyr ihop. När vi som 19-åringar bodde tillsammans i Spanien. När jag ändå var i krokarna så passade jag faktiskt på att ta en sväng till Marbella för att se hur det ser ut idag och minnas tillbaka lite grann. Det var ju typ 15 år sedan jag var där sist och jag hade inte varit tillbaka sedan jag bodde där. Det mesta var sig likt tyckte jag ändå. Jag kollade in skolan en Forex som jag pluggade spanska på. Jag gick förbi lägenheten på Ricardo Soriano 34 och så strosade jag runt lite nere vid stranden också. Sen så tog jag motorcykeln till Puerto Banús där vi jobbade på nätterna back in the days. Och ja, det kändes som jag hade kastats tillbaka i tiden när jag gick runt där på bargatan. Så otroligt många minnen. Alla fulla engelsmän, alla prostituerade kvinnor, alla trasiga själar som begravde sina sorg i alkohol och aldrig lyckades lämna stället. Knarklangaren på hörnet, de fina restaurangerna, haken där man köpte kebab, stället där man efterfestade. Ja, otroligt. Och som om det inte vore otroligt nog. Plötsligt såg jag en liten man komma gående på bargatan emot mig. Och jag kände igen honom direkt. Latigo. Ja, han kallade det så. Det betyder piska på spanska. Och han var min chef på klubben där jag jobbade back in the days. Och jag utbrast på en gång. Hola señor Latigo, tanto tiempo. Och han tittade på mig med stora ögon och försökte placera mig. Men den lilla pojkspolingen var ingen pojkspoling längre. Och det var nog svårt att placera mig. Jag berättade vem jag var och sa att jag hade jobbat för honom back in the days. Och när jag nämnde att jag var från Sverige så kom han ihåg att jag jobbade ihop med mexikanen. Och det stämmer, det var mexikanen Oscar som på riktigt lärde mig spanska på nätterna som vi jobbade ihop. Jag hade vid något tillfälle gnällt på att ingen jäkel snackar spanska här i Marbella och Puerto Banús. Och att jag aldrig skulle lära mig spanska om jag inte fick öva. Nåväl, sa Oscar, från och med idag så snackar vi bara spanska. Och på en femöring så vände han från att snacka perfekt engelska med mig till att enbart prata spanska med mig. Och det har jag honom att tacka för idag, för det var då som spanskan verkligen satte sig. Ja, Jesus, så nostalgisk jag blev av att promenera runt där och träffa min gamla chef dessutom. Men samtidigt otroligt tacksam att jag inte blev kvar där mer än 1 år i Marbella och Puerto Banús. För det slutade sällan väl för de som fastnade där. Och jag upplevde kanske aldrig att det fanns något genuint på de här ställena heller. Det var bara plastic fantastic. Ingen själ liksom. Bara fest och lyxbutiker. Nåväl, det var i alla fall häftigt att få minnas tillbaka lite och drömma sig tillbaka till de sena nätterna med flyers till klubben i ena handen och en stark Red Bull vodka i andra näven. Tänk så annorlunda livet var. Du minns att det körde ihop sen när jag skulle till Torreblanca, va? Att det fanns 2 Torreblancas i Spanien. Ja, vid det här tillfället så var jag faktiskt bara en mil bort från den Torreblanca där jag skulle ha varit för 2 veckor sedan. Så jag ringde Majsan och hennes man som hade varit så gullig att bjuda in mig till att bo hos dem. Och jag sov över där natt bara för att och vi åt middag tillsammans och även Filip gjorde oss sällskap. Och Majsan och hennes man, de var väl kanske i 70-årsåldern eller någonting sånt. Och Majsan hade jobbat som lärare hela livet och hade mängder med knasiga historier att berätta. Och det var hur trevligt som helst. Efter en kanonhärlig vecka hos Filip och hans lilla familj i Fuengirola så var det dags att sätta sig på hojen igen. Och nu så började resan att dra ihop sig mot sitt slut och nästa anhalt var bara 20 mil bort, nämligen Cadiz. Det var inte härifrån som jag skulle ta färjan, men jag hade länge velat se Cadiz och tyvärr så hittade jag ingen couchsurfer där, utan det fick bli att ta in på Airbnb hos en trevlig äldre spansk herre som hette José. José, han bodde i San Fernando som ligger ett stenkast ifrån Cadiz och rummet det var litet och ganska spartanskt, men man behöver ju inte så mycket när man är på rull. Det var dock jävulst kallt i lägenheten, kom jag ihåg, och José han spände runt i en jacka och termobyxor på sig inomhus, förmodligen för att spara på uppvärmningskostnaden. Jag kom fram till Cadiz på min födelsedag faktiskt, så på kvällen så gick jag ut och käkade lite god mat i den gamla delen av staden med en digital nomad som jag hade lärt känna på stranden tidigare på dagen. På kvällen när jag skulle köra hem till José igen så hade jag fått en parkeringsbot på motorcykeln. Just en snygg avslutning på sin födelsedag. Usch, så bitter jag var på den. Men José, han lärde mig att man får 50% rabatt på boten om man betalar den inom typ 20 dagar eller någonting sånt. Men av någon anledning så blev det aldrig att jag betalade den där parkeringsboten. Och än så länge så är det ingen som har hört av sig och krävt mig på stålar heller. Ibland har man tur. Ta i trä. Ja, några dagar senare så var det dags att röra på fläsket igen. Även den här gången blev det en 20-mila-tripp och den här gången gick motorcykeln till Huelva. Där skulle jag slagga hos en bekants bekant en natt innan jag skulle ta färjan till Gran Canaria vid 14-tiden dagen efter. Det var lite av ett gissel att hitta fram och jag irrade fram och tillbaka med motorcykeln i mörkret i en halvtimme 40 minuter ute på en åker innan jag till slut lyckades hitta en liten gård som jag misstänkte hörde till kvinnan där jag skulle få knoppa. Gården den omgärdades av ett högt staket, typ sånt som man har runt fotbollsplaner, och det satt en enda liten lampa på huset där inne. Och det var nog enda gången på den här resan som jag tänkte att nu jäklar blir man väl rånad. Det kändes som att jag var i ett ganska shady område faktiskt. Och när jag skickade ett meddelande till kvinnan och sa att jag var framme så svarade hon att ja, det var bara att ta loss kättingen på grinden och köra in. Men att jag skulle akta mig för hundarna och stänga grinden efter mig. Jaha, ja ja. Det blir perfekt det här. Blir jag inte rånad nu så blir jag definitivt uppäten av hundarna i alla fall. Och jag kan erkänna att jag var lite nervig när jag drog igen grinden igen bakom motorcykeln. Nu var resten upp till ödet. Här var jag nu med min motorcykel och det mesta jag ägde på en gård i mörkret mitt inne någonstans hos människor som jag inte känner i ett område som kändes minst sagt shady. När jag rullade in med motorcykeln mot huset så kom det två enorma hundar springade sig mot mig. Och jag var redo att varva motorn och tuta för att skrämma dem om de försökte bita mig. Men som tur var så såg de inte jättefientliga ut. Men de såg inte jättevälkomna ut heller. Nej, de skällde och tittade lite konstigt på mig och höll behörigt avstånd till min stora glädje såklart. Men så fort jag stängde av motorcykeln och klivit av den så kom de fram och nosade intensivt på mig och på motorcykeln. Och jag gjorde mitt bästa för att vi skulle bli vänner så snabbt som möjligt. Jag plockade av det viktigaste från hojen och promenerade fram till huset som jag nu såg var ett jäkla ruckel egentligen. Det var saker precis överallt, högt och lågt. Plötsligt så dök det upp fler djur. Det var kycklingar, det var getter, det var katter och gud vet allt. Och ja, nog var det en gård alltid. Jag knackade på dörren och plötsligt öppnades den av en lång man som stod där utan tänder i truten. Och jag ryggade tillbaka lite av förvåning för jag hade ju förväntat mig en liten kvinna skulle öppna dörren. Skulle jag bli rånad trots allt? Den här mannen han hade i alla fall väldigt vänliga ögon och han välkomnade mig in och sa att kvinnan som jag väntade på stod i duschen. När jag kom in i rummet så insåg jag att det fanns ännu fler människor i huset. Det var jag inte riktigt beredd på. Förutom kvinnan i duschen och mannen som öppnade dörren så satt där även en tysk tjej. Och det visade sig att mannen och tjejen de var där och jobbade på gården mot mat och husrum. Man brukar kalla det för woofing eller workaway. Huset doftade starkt av jazztobak och allting var otroligt smutsigt. Fan, hade jag kommit till en knarkarkvart eller? Efter alla år utomlands så har jag blivit ganska liberal när det kommer till lättare droger som Maria. Men just kombinationen av det extremt, ja, jag måste nog säga extremt smutsiga huset och den söta doften gjorde att jag blev lite illa till mos först. Pysslar de här med tyngre droger här också kanske? Snubben såg ju inte jättepig ut. Är dessa människor stabila? Mannen han bjöd i alla fall på en öl och jag slog mig ner i soffan bredvid den tyska tjejen och ganska snart därefter kom ägaren av gården ut ur duschen och gjorde oss sällskap. Mina farhågor skulle som tur var inte besannas. De var bara några glada hippies som gillade att odla grönsaker och röka gräs ihop på kvällarna som obviously inte tycker att det är så noga det där med renlighet och hygien. Hur eller hur, vi hade i alla fall en jättetrevlig kväll och vi satt och pratade om livet och normer och allt mellan himmel och jord. Och vi höll nog med varandra om mycket, men det som skilde oss åt var att de hyste så mycket agg mot människor som inte lever som dem. Och människorna som inte har vaknat än, som de uttryckte sig. Och jag hyser inte nödvändigtvis agg mot människor som inte tänker eller lever som jag. Tvärtom, det intresserar mig. Jag kan bli så nyfiken på varför. För det finns ju nästan alltid en anledning till varför vi tycker som vi tycker eller gör som vi gör. Men som sagt, stämningen var god och samtalen var fina och jag sov som en liten gris även denna natten. Detta trots att jag känner mig som ett litet barn på julafton som äntligen skulle få ta färjan till Gran Canaria. Wow! Jag vaknade dock blöt av svett dagen efter. Det var ganska varmt här nere i södra Spanien trots att det var i början på december. Det kan i och för sig ha varit hundarna som låg i sängen som bidrog till min något förhöjda kroppstemperatur. Jag hoppade upp i sängen och hoppade försiktigt mellan alla prylar, djur och smuts för att ta mig till toaletten. Och jag fick en handduk så att jag kunde ta mig en liten dusch. Och ska jag vara helt ärlig så kände jag mig kanske lite smutsigare efter duschen än vad jag gjorde innan. Men vad falls, jag skulle ju tillbringa 36 timmar på en båt utan dusch, så det var ju bättre än ingenting. Jag hade inte bokat någon hytt på färjan till Gran Canaria för jag tyckte att det var orimligt dyrt faktiskt. Jag minns inte exakt vad de ville ha nu, men jag har för mig att priset för biljetten från Huelva till Gran Canaria skulle gå på runt 10 000 spänn med hytt. Och kanske runt 3 000 för bara mig och motorcykeln. Vilket jag tycker är dyrt i sig faktiskt. 3 lax för en liten motorcykel och en överdimensionerad flygstol. Jo, jag tackar jag. Men faktum är att flygstolen var riktigt bra. Den gick att luta ganska rejält bakåt och personalen de delade ut filtar och lite sånt som man kunde dra över sig när det var dags att slagga. Jag tog en stol som var längst fram i ett hörn och på så vis fick jag ett litet hörn för mig själv där det inte sprang så mycket folk. Och jag åkte med företaget Fred Olsen som jag tyckte, ja men de skötte det ganska smidigt faktiskt. Det var relativt bra skyltat i hamnen så jag slapp virra bort mig. Väl på båten sen så spänner personalen fast motorcykeln så att den står stabilt. De serverade även överprisad mat men den såg inte ut att vara mycket för världen. Tur var väl att jag hade åkt till en matbutik och handlat på mig rejält med god saker innan jag åkte till hamnen. Det blev fryst lax, det blev en del choklad, juice, nötter, frukt, lite mackor och en massa annat gott. Själva båtresan i sig, ja det är ett jäkla sömnpiller egentligen och jag poppade en hel del åksjuketabletter var 8:e timme eller liknande för att inte bli dålig då. Och det blev en hel del film och podcast på telefonen som jag hade laddat hem sen innan. För internet på båtarna, det är bedrövligt. De sa att man kunde köpa till ett bättre wifi men jag vet inte hur bra det där är. Tipset här är nog att ladda hem allt man kan innan man går ombord så att man har så att man klarar sig ett och ett halvt dygn framöver. Jag ska inte fastna i för hur mycket själva båtresan var och så vidare. Men är du intresserad av att höra mer om det så finns ett avsnitt här i podden som heter Kan man ta husbil eller bil till Gran Canaria? Och där kan man lyssna på och få lite mer insikter kring detta. Det är avsnitt nummer 3 om man är intresserad av det. Om det var åksjuketabletterna som gjorde det, om havet var lugnt varje gång jag åkte över eller om färjan är ovanligt stabil, det ska jag låta vara osagt. Men jag har aldrig mått illa eller blivit sjösjuk på färjan mellan fastlandet till Kanarieöarna. Förmodligen så är det ju åksjuketabletterna som funkar bra för jag blir ju banne mig åksjuk om jag sitter bak i en bil på slingringa vägar till och med. Så ja, ett hett tips det är ju att knapra lite såna här piller om du har den läggningen som jag har då. Man blir ju lite trött av dem och det hjälper ju när det är dags att sova halvliggandes eller halvsittandes. Nåväl, jag sov faktiskt ganska bra måste jag erkänna. Färjan la till i hamnen i Las Palmas tidigt på morgonen, cirka 36 timmar senare. Genom fönstret på färjan kunde jag se hur solen lyste och fåglarna kvittrade där ute. Och det kändes helt fantastiskt att äntligen komma i mål. Att ha kört snudd på 400 mil ensam genom Europa och äntligen vara framme på ön som jag aldrig någonsin hade varit på innan. Och som jag visste extremt lite om förutom att vädret skulle vara helt fantastiskt på vintern. Och om det var fantastiskt. Jag gick ner till garaget på färjan en stund innan de öppnade bogvisiret och preppade motorcykeln med mina väskor och GPSen. Klockan 09.30 så öppnades bogvisiret och jag startade igång hojen som mullrade gött mellan plåtväggarna i färjans garage. En man iklädd varselväst pekade på mig och vinkade åt mig att det var grönt att köra ut. Jag var först ut av alla fordon och när däcken nuddade Gran Canarisk mark så höll jag in kopplingen och gasade till några gånger av ren lycka för att fira att jag hade kommit fram och att det hade gått så bra. En roddare på färjan garvade till när han såg mig rulla ut på motorcykeln och varva motorcykeln i den Gran Canariska morgonsolen. Helvete vad livet var härligt just då. Det var lite samma känsla som när man tar studenten. Ni vet att man har kämpat med någonting så länge och äntligen så går man i mål. Inte för att resan var jobbig och att jag var glad att den var över. Men det var ändå en superskön känsla och ett lugn som infann sig när jag rullade av den där färjan. Men någon som inte garvade när jag varvade motorcykeln av glädje i morgonsolen var polisen som stod runt hörnet och höll koll på de nyanlända turisterna. Jag hade missat dem helt och hållet, men jag borde ha förstått bättre att i en hamn så måste det ju krylla av poliser, särskilt när det kommer en hel båt med tusentals turister. Först så blev jag lite nojig över att de skulle gnälla på min glädjevarvning, men sen slog det mig, tänk om den där röklukten från jazztobaken från dagen innan hade satt sig i mina kläder och att deras hund skulle ge utslag på droger, då kunde det bli en ganska lång förmiddag här i så fall. Polisen vinkade in mig direkt och bad mig att stanna vid deras bil och stänga av motorcykeln. Sagt och gjort, jag svängde in där de stod, stängde av motorcykeln och tog av mig hjälmen. Buenos dias, sa polisen. Jag svarade på spanska och de blev kanske lite förvånade över att jag pratade spanska och frågade vart jag hade lärt mig det. Jag förklarade att jag hade lärt mig språket när jag jobbade med gatubarn i Nicaragua. Vi småpratade lite om ditten och datten medan hans kollega tog ett varv runt motorcykeln. Sen bad de mig öppna toppboxen på motorcykeln. Ja visst kan jag göra det, sa jag och öppnade boxen. Där i låg ett gäng vakuumpåsar med kläder. Polisen lyfte lite på några av påsarna och konstaterade snart att det inte fanns något mer spännande än så där. Sen från ingenstans så frågade polisen mig om jag tycker om att röka. Jag blev ganska ställd av frågan och därför så bad jag honom upprepa frågan. Jo, mycket riktigt. Han frågade om jag tyckte om att röka. Och jag som aldrig har varit rökare, jag svarade nej på frågan och polisen nickade och gjorde en min med munnen. Och sen så önskade han mig en fortsatt trevlig resa. Ingen mer med det. Åh, vad skönt att det inte började strula med polisen det första som hände. Jag startade motorcykeln så tyst som jag bara kunde. Ja, det kan ju eventuellt ha varit så att det satt ett avgasrör på motorcykeln som eventuellt låter lite mer original. Jag säger inte att det var så, men så var det. Sen så la jag i ettans växel och smög så tyst jag bara kunde därifrån med svansen mellan benen. När jag kom ut ur hamnen så stannade jag till och satte på GPSen mot Meloneras i Maspalomas. Det var nämligen som så att jag hade en visning av en bungalow vid klockan 11. Så nu var det bara att gasa på söderut. Jag tog den stora motorvägen GC1 och det var en helt fantastisk känsla att för första gången få se Gran Canaria och köra hoj i sommarvärme igen. Alla nya ortsnamn, palmerna, alla nya företagsnamn som svischar förbi en, havet till vänster och bergen till höger. Wow alltså. Jag svängde av lite för tidigt när jag såg skyltar mot Plä de l'Inglés för jag blev så satans nyfiken att jag bara var tvungen att köra igenom där på vägen till Meloneras. Man hade ju hört det där namnet en miljon gånger innan men jag hade egentligen ingen aning om hur det såg ut. Och ska jag vara helt ärlig så blev jag nog kanske lite förvånad för att det kanske inte var riktigt lika imponerande som jag hade hört talas om. Men å andra sidan så hade jag ju inte kommit ner till stranden än. Mäklarna var såklart sena så det blev lite längre väntan än tänkt och jag höll bokstavligt talat på att smälta bort i värmen. Bungalon var i alla fall helt amazing, det var Tommy Tusan bättre än vad jag hade sett på bild. Jag slog till direkt och skrev på ett kontrakt. Så en timme efter att jag hade landat på ön hade jag alltså hyrt ett helt amazing hem med pool 10 meter utanför. Jag ringde en vän på video som jag skulle dela bungalon med och han blev helt lyrisk när han såg den. Det var bra standard, inget fancy men inga starka knasiga färger, ingen operationsbordsbelysning eller slitna möbler som det annars brukar kunna vara. Vi hade ett litet happy moment där tillsammans och jag kan ju lugnt säga att jag var hög på livet just då. Visst är det en fantastisk känsla. Tanken var att min vän skulle komma och gå lite, det var det som var tanken. En vecka här, en vecka där och vi skulle dela på hyran och så vidare. Och det passade perfekt för det var bara ett sovrum på övervåningen och en bäddsoffa på undervåningen. Så vi tänkte att vi kan ju turas om och sova på bäddsoffan de gångerna han faktiskt är här. 10 minuter senare så har grabben bokat en biljett till Gran Canaria. 3 dagar senare dök han upp i egen högperson. Sen åkte han inte hem på 6 månader. Jaha! Ja, så kan det gå. Till hans frus stora förtret såklart. Det är väl det som händer när folk kommer till Gran Canaria på vintern. Det är svårt att slita sig. Jag har all förståelse för det. Annars hade ju inte jag fortsatt att komma hit på vintrarna. Ja, så kan det gå. Men hur var det nu med vägpiraterna då? Nej, som ni säkert redan förstått så såg jag inte röken av de där vägpiraterna som alla pratar om. Men jag tycker alltid att det är likadant. Folk gillar att berätta en läskig historia och sen så sprider den sig och sätter onödigt mycket skräck i människor. Det är lite samma sak med Nicaragua. Många av mina vänner och bekanta hade hört läskiga historier från Centralamerika och var jättenöjda när jag skulle åka dit. Ja, det är klart att det händer skit där också, men faktum är att enda stället som jag har blivit rånad på i mitt liv är i min egen hemstad Köping. Så enligt min egna högst ovetenskapliga undersökning så är det alltså farligare att stanna hemma än att ge sig ut och resa. Och finns det någonting farligare än att inte leva livet medan att vi är i livet? Nej, jag tänkte väl det. Där har vi det enda svaret som behövs egentligen. Hur var vägarna då? Jo, men generellt sett så måste jag säga att vägarna genom Europa är kanon. Det var väldigt, väldigt sällan som jag irriterade mig på dåligt underlag faktiskt. Varken på de stora betalvägarna eller på små vägarna genom byarna. Det är bara tuta och köra. Finns det mycket att se på vägen ner till Gran Canaria? Ja, det här är en sån svår fråga att svara på, för det är ju lite subjektivt det där vad man gillar att se och inte, och om man tar sig tiden att titta på saker och sådär. Men ja, jag skulle absolut säga att det finns mycket att se när man kör söderut från Sverige mot Kanarieöarna. Det skadar dock inte att göra lite research innan för att se till att man faktiskt hamnar på de här fina ställena eller vid sevärdheter. För att annars kan det vara lätt hänt att man bara brassar förbi dem och bara farten. Kör man betalvägarna, ja då ser man i princip ingenting, då är det bara betongsugger i princip. Och det går liksom inte att svänga av vart som helst heller, och det kan vara ganska många mil mellan avfarterna faktiskt. Så då kommer man bara köra förbi alla godsaker. Hur funkar det med språket då? Ja, jag skulle säga att engelskan funkar bra i Tyskland och Belgien, men i Frankrike så är de generellt sett fortfarande ganska dåliga på engelska. Tråkigt, för man kommer liksom ingenstans med folk där. Man kan knappt fråga vad klockan är utan att det blir ett problem. Och Spanien, det är ju snudd på lika dåligt när det kommer till engelska skulle jag säga. Kanske lite bättre än fransmännen då, men ja, egentligen så kanske inte jag ska uttala mig jättemycket om just Spanien, för jag pratar ju alltid spanska i Spanien, så jag har inte jättestor erfarenhet av att prata engelska i Spanien. Fick du något problem med motorcykeln på väg ner till Gran Canaria då? Nej, inte direkt. Inte förutom den här oljelampan som började lysa vid ett tillfälle då. Så faktum är att hojen höll otroligt bra måste jag säga. Jag är själv lite imponerad och kanske lite förvånad att det inte blev mer strul än så. Jag var ganska säker på att jag åtminstone skulle åka på en punktering eller två, men nej, inte det. Och jag hade ju som sagt med mig ett litet kit för att laga just punktering och en liten minikompressor för att kunna fylla luft igen om det skulle hända. Men jag behövde som sagt aldrig använda de här grejerna själv. Till motorcykeln då. Men jag hjälpte ett par ute i bussen en gång som hade fått punktering på sin bil. Så då var det tur att man hade grejerna och jäklar vad glada de blev. Vad lärde du dig av att köra 400 mil från Sverige till Kanarieöarna? Ja, jag lärde mig jättemycket på den här resan och jag tänkte att jag ska dela med mig av 10 av de insikterna och lärdomarna nu. Nummer 1. Att betalvägar enbart är bra om man har brådis. Inte om man vill upptäcka ett land och faktiskt se annat än betong och asfalt. Nummer 2. Att det är precis lagom att köra runt 30 mil om dagen om man kör på småvägar. Där tycker jag att man får en perfekt balans av att avverka mil, man får körglädjen och man får lagom rövont helt enkelt. Nummer 3. Att telefonen den duger ganska gott som GPS, men att det kan vara skönt att ibland ha en dedikerad GPS så att man kan använda telefonen för foto och samtal och andra saker. Nummer 4. Att japanska motorcyklar är av fantastisk kvalitet och man behöver inte vara så nojig att grejerna ska gå sönder på vägen om man inspekterar sin hoj noga innan avresan. Nummer 5. Att det inte bor några människor i Frankrike förutom i storstäderna. Ja, men prova själv att åka genom 45 franska byar så får du ju se hur många människor som du kommer att se. Jag bjuder på en bärs om du kör ner hit via de franska småbyarna och ser mer än 10 levande människor på vägen hit. Sorgligt men sant. Så med det sagt måste jag nästan säga att jag inte är superimponerad av Frankrike än så länge. Trots en amazing upplevelse i Dijon då. Men har du något tips på vart man ska köra i Frankrike för att undvika de här zombiebyarna, då får du jättegärna hojta till på putte@grankanariapodden.se. Nummer 6. Att man kan bli vansinnig på rondellerna som kommer stup i ett på vissa sträckor när man kör vägarna som går jämte betalvägarna. Ja, det är på riktigt en rondell per kilometer och man hinner liksom knappt komma upp i fart och högsta växeln innan det är dags för en rondell igen. Och hamnar du på en sån väg så kolla om du kan byta väg, för det är otroligt tråkig körning och det drar en hel del bensin att bromsa in och gasa på stup i ett. Jag hamnade på en sån väg vid två tillfällen och andra gången så blev jag så sur att jag svängde upp på betalvägen så fort jag bara kunde. Det var liksom bättre. Nummer 7. Att det är sjukt gött att ha ett intercomsystem i hjälmen när man kör så här långt. Eftersom man kan snacka i telefon eller lyssna på musik när man kör. Och det hjälper faktiskt en hel del. Inte för att jag inte kan sitta tyst med mig själv, det kan jag. Men det muntrar upp lite emellanåt. Vid något tillfälle så ringde jag en kompis via video och lät honom se allting som jag såg framför mig. Jag minns att jag var vid ett helt sjukt vackert område precis på gränsen mellan Spanien och Frankrike just då. Så det var lite fint att få dela just ögonblicket även om han inte var där fysiskt. Självklart så uppskattade han det inte lika mycket som mig. Men ändå. Nummer 8. Att det förmodligen hade varit mycket roligare att göra en sån här resa med en eller flera vänner. Men vad gör man när ens vänner inte har MC-kort? Jo, man hittar nya vänner. Helt rätt. Men det kanske är dags att kasta ut det gamla och ta in det nya. Eller? Ja, det kanske är några som sitter lite löst just nu. You better watch out. Alternativt fixa det jäkla MC-kortet så vi kan göra massa häftiga motorcykelresor ihop. Nummer 9. Att människor är helt fantastiska. Faith in humanity restored. Ja, men ni förstår ju efter den här berättelsen varför. Hertigen av Dijon, Marie och Stefan i Alcocebre, Olof i Puerto de Mazaron, Filip i Fuencarola och så vidare och så vidare och så vidare. Vilka fantastiskt fina människor som bjuder in till sitt hem bara så där. Otroligt värmande för hjärtat. Nummer 10. Att det är förbannat roligt att resa på motorcykel och jag borde göra det mycket, mycket mer framöver. Så behöver du en god och glad reskompis på ditt nästa MC-äventyr, hör av dig så kör vi. Jaha mina vänner, så kan det gå om man vill och har möjligheten. Sitter du just nu på ett jobb och önskar att du skulle kunna jobba på distans, gör som jag och ställ frågan till din chef. Man kan inte få mer än ett nej, men din chef kommer högst sannolikt aldrig att fråga dig. Livet blir vad man gör det till. Ibland måste man skapa sina egna möjligheter. Ingenting kommer serverat. Livet är långt, men det är också kort. Passa på att göra det bästa möjligt av det. Det farligaste vi kan göra i det här livet är att inte leva. Så lev för bövelen. Att överleva är inte att leva. Lev i din fulla prakt. Hade jag varit ekonomiskt oberoende så hade jag nog suttit på en motorcykel runt den här planeten mest hela tiden. Jag får som inte nog av att lära känna andra kulturer och andra människor. Jag känner mig så vansinnigt levande när jag hamnar på ett ställe där jag inte vet någonting om någonting och gärna går på högvarv för att försöka få ihop pusselbitarna. Att jag kommer att göra många fler motorcykelresor i mitt liv, det är det ingen snack om. Jag har redan nu några spännande äventyr på hoj som jag skulle vilja göra. Allra helst med lite likasinnade då. Så, som sagt, hör av dig om du ska ut och snurra i världen och behöver en reskompis. Att resa genom Europa på motorcykel, det är något som jag varmt kan rekommendera alla att göra. Det finns så jäkla många olika sätt att göra det på. Och någon gång framöver ska jag berätta om när jag gjorde samma resa, fast på ett helt annat sätt och en helt annan rutt. Men det kommer lite längre fram. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Gran Canaria-podden. Är du nyfiken på att se lite foton från resan så surfa in på www.grancanariapodden.se och leta upp detta avsnitt där. Är du nyfiken på att höra mer om Gran Canaria och det senaste nytt från Gran Canaria så glöm för böven inte att följa Gran Canaria-podden i din podcastspelare. Då får du upp en liten trevlig notis i din telefon när nästa avsnitt släpps. Och det är ju smidigt så det förstår. Hörrni, ta hand om er där ute och bjud gärna in er resande till era hem. Det kommer att värma både ert och det resandes hjärta. Och ni kommer att ha en vän för livet efter det. Okej, amigos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Ciao.